Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Gästen den här gången, Sara Attermo. Född 1987, vänsterfattad moderklubb Täby. De tre senaste åren har hon spelat med Sirius, men det var ju 2019 hon vann SM-guld med Täby i Globen, Avicii Arena. Hon gjorde ett mål i finalen. Hon berättar om hur de knäckte Iksu den gången. Hon har väldigt mycket att prata om och berätta om. Jag tänker att vi kastar oss in i det här avsnittet direkt med den här underbara innebandyprofilen. Nu kör vi!
Ja, då hälsar jag Sara Attermo. Välkommen till det här avsnittet.
Tack! Kul att vara här.
Ja, pensionsrådgivare. Gud vad spännande. Berätta.
Ja, nej men jag jobbar som företagsrådgivare inom då liv och pension. Så att när det är nya företag som kanske inte då har kollektivavtal och sådär, så behöver de också göra pensionsavsättningar för sig själva som ägare då eller anställda. Så då hjälper jag till lite med, ja, men dels ramarna och så för de avtalen, hur man skatteoptimeringsmässigt kanske ser till att göra olika val kring företagets ekonomi och så. Och sen också hur man placerar de här pensionspengarna i olika fonder och sådär. Så det är väl det jag gör om dagen när jag inte spelar innebandy.
Ja, jag som är född på 1970-talet, vad ska jag tänka på?
Ja, men 1970-talet, då börjar det ändå bli, då är det ju över 50, kanske.
Ja, precis, jag är 50.
Mm. Ja, nej, men då börjar det bli dags att faktiskt småfundera lite kring uttag, skulle jag säga. Man kan ju ta ut tjänstepension redan från 55 om man har sparat riktigt duktigt genom året. Nu är det väl inte så många som kan göra det kanske, men, nej, men det är väl bra att se över och fundera liksom. Ja, det sista är det är det kanske bara 15-20 år kvar, så då är det dags att se om man ska optimera det sista. Och framförallt skulle jag göra en pensionsprognos och se hur det ser ut. Om jag fortsätter så här, vad får jag för pension? Och sen fundera ett varv till, kan jag klara mig på det här eller behöver jag göra någonting mer för att det ska bli bra även efter liksom, arbetslivet är slut?
Mm. Då kan jag meddela innebandy Sverige att jag kommer inte få en bra pension, för att jag har ju lagt många år i innebandyns tjänst. De första åren med innebandymagasinet så var jag nog inte någon bra inbetalare till min egna pension, tyvärr. Men ja, det är nödvändigt ont det här, tänker jag. Vad ska någon som är född på 90-talet tänka? Ska man börja fundera på det här eller kan man bara köra på och så tar man det senare?
Så jag tycker ju att när du väljer arbetsgivare och jobb, så tycker jag att det ska vara liksom en aspekt som du har med. Att så här, finns det kollektivavtal, och om det inte finns kollektivavtal, finns det något form av alternativ? För att tappa massor år av tjänstepension, det är ju inte jätteroligt. För ju tidigare du sparar, desto längre tid har du ju på dig att få avkastning på det kapitalet. Så att jag tycker att ja, men när du söker ett jobb, du ska ju inte bara titta på vad får jag för lön. För det är ju andra förmåner som också är viktiga, vara pension är en av dem. Sen förstår jag att det är jättesvårt att, liksom när man är kanske i 20-årsåldern och se att ja, men om 40 år kommer jag få de här pengarna. Då kanske man mer tittar på vad får jag lönekuvertet nu. Men alltså, plötsligt är man ju där 40 år senare och ska gå i pension. Och då kommer man ju tacka sig själv om man gjorde kloka val när man var yngre. Så det skulle jag säga, att verkligen så här, tar du ett nytt jobb, fråga arbetsgivaren hur ser det ut med pensionsavsättning och den typen av förmåner, alltså vad får jag om jag behöver vara föräldraledig och liksom alla de bitarna. Att man inte bara tittar på det faktiska, vad ska jag jobba med och vad får jag lönekuvertet.
Ja, men det är ju inte lätt att förstå det. Vem kan man ta hjälp av och fråga om sånt då?
Men jag skulle vilja säga facket. För där får du hjälp liksom just med vad gäller avtal och förhållanden på arbetsplats och så. Där är ju pension liksom en del av det. Så facket skulle jag säga, då kan man också få lite så här vägledning om vad är rimligt att förvänta sig och hur brukar det se ut och så där.
Ja, det gör du på dagtid då. Och så på kvällstid då så är du en som provocerar.
Ja, precis. Nej, men jag är innebandyspelare. Det är väl bara att ja, jag får väl kanske en del rubriker ibland. Jag är inte så rädd för att säga saker och jag tror att det är ganska kanske ovanligt. Det är ganska mycket tycker jag när man har intervjuer och sådär. Man kanske säger det man ska och man är lite försiktig. Och, alltså, jag kan förstå det också. Jag var inte så kaxig när jag var 20, men så här, med åren så blir man väl kanske lite mer så här, dels trygg i sig själv och sen kommer man ju kanske också till en punkt att så här, jag har väl inte så mycket att förlora. Jag är inte nära något landslag där jag behöver tänka liksom på vad någon tycker där. Och, jag menar, många av de här lagen man möter nu finns det väl en risk att man kanske aldrig mer kommer spela mot heller. Så att jag är ju i en situation som gör det liksom lite enklare att tycka och tänka såklart. Men sen tror jag att det är väldigt bra för sporten att det faktiskt blir lite rubriker, att det skrivs lite, att det blir lite hets. Jag menar som ja, det som liksom hände efter matchen nu i helgen, så alltså att det blir så mycket rubriker, det är så mycket som skrivs och daminnebandy får ju jättefokus. Det måste ju vara positivt, tänker jag. Så det är väl helt toppen. Alltså att det, att, ja, men att det, tänk om det skulle skrivas så här och vara sådana här känslor kring varje match. Det skulle ju vara superkul och verkligen ta det liksom ett steg till, tror jag. Så att, ja, nej men jag har väl blivit lite så här, den man hör av sig till kanske för att få en rubrik, men ja. Det kan jag bjuda på.
Ja, men det är så. Man måste ju vara minst två för att kunna dansa, håller jag på att säga. Nej, men det krävs ju att man kan leverera någonting och att det är någon mening att ringa en spelare, en ledare eller vad det nu är. Jag tänker som journalist. Då vet de att man exempelvis kan ringa till dig och så säger du vad du tycker.
Ja, det är väl lite ofta så det går till. Ja, absolut.
Ja. Men vad är man rädd för när man är i 20-årsåldern? Eller har man mycket att förlora av att säga vad man tycker om saker och ting? Eller vad tänker du?
Ja, men så kan det väl absolut vara. Jag tänker så här, ja, men om jag hade spelat i landslaget exempelvis och så sitter jag typ och hetsar mot Thorengruppen och så ska man åka på landslagsläger tillsammans. Det kan ju vara en lite jobbig situation, alltså om man skulle vara i ett sånt läge. Eller att så här, ja, men om man är 20 år har man ju liksom hela karriären framför sig. Man vet ju inte vilket lag man kanske logistiskt sett skulle passa bra på att spela i framöver. Man kanske får ett, vi är inte helt proffs, vilket är jättetråkigt, men man kanske får ett toppenjobb i ja, men en annan stad och så har man liksom suttit och hetsat mot innebandylaget där. Det kanske inte är så klokt. Sen så hoppas jag väl att, ja, men, att man kan se liksom lite utanför att ja, men om någon kanske provocerar lite eller tar en rubrik att man kanske ser det lite mer så här att det finns en liten glimt i ögat där att ja, men sånt här behövs för att det ska bli lite kul och spännande. Det kanske inte betyder att man är rosenrasande på något eller någon utan bara att så här, hade lite känslor efter matchen, lite adrenalinstinn sådär. Gjorde något uttalande för att liksom, ja men det ska bli lite känslor och krydda kring det hela. Att det kanske bara är så.
Ja, nej, men ibland kan det ju också bli att man blir lite ensam på något sätt och att då är det man själv som är problemet om man är ensam, om man är ensam att tycka saker och ingen annan tycker någonting. Då kan det lätt bli i en ankdamm som innebär att man tycker, ja men det är ju bara han eller hon som tycker någonting. Då är det fel på den personen. Eller kan man känna en sån rädsla när man är ganska ensam att sticka ut och våga prata?
Jo, men alltså någonstans är det väl lite så här, ja, men det är ju både och för att det är klart att så här, jag vill ju kanske bli ihågkommen för det jag har gjort på planen också och kanske inte bara för liksom saker man har sagt runt omkring. Den delen finns ju där, men samtidigt så, men hittills är jag nog inte liksom, jag har inte fått så mycket, vad ska man säga, skit. Så alltså det har inte varit så jätte liksom negativt mot mig utan kanske snarare lite tvärtom att folk ändå kanske hör av sig. lite i skymundan skicka något meddelande och bara, men kul att du vågar, liksom, det är bra att det skrivs om sporten och så här, fortsätt så. Att det kanske är mer en sån feedback som kommer. Sen är det klart att de som man kanske har gått på någon gång svarar tillbaka, men herregud, det är väl klart att det måste de ju få göra. Det är ju, och det är ju kanske det jag är ute efter också, för då får man ju det här, ja men det händer någonting, det händer något mer kring sporten än bara liksom att man springer och jagar den där bollen. Så att jag tror det behövs. Jag tror att det behövs mer sånt för att liksom lyfta ett steg till, att det, inför varje match så ska det vara liksom känslor och lite hets och liksom att det är någonting mer som finns där, som är liksom dramatik, även på liksom de bitarna som är inte bara sporten i sig.
Nej, just det. Om vi tar rubriker från den här säsongen, vad har hänt här? Du pratade om den publiken som inte finns. Berätta, vad handlar det om?
Ja, nej, men där var det väl mer att, för det var väl i UNT tror jag, att ja, men vi står där och men efter den matchen så kändes det väl lite som att var det SSL-tåget som gick nu. Så då var det jättemycket känslor och besvikelse kring det. Och sen så också så får jag frågan att, liksom från en journalist och från UNT, att ja, men känner ni någon press? Liksom att, är det därför det knyter sig lite att ni inte riktigt får till det? Känner ni en press att vi måste liksom vara kvar för Uppsala skull? För då hade ju Viktor Matsenius, tror jag det var, pratat, gått ut i UNT innan om att liksom, amen, ja, idrotten i, eller det behövs liksom ett damlag SSL i Uppsala och att vi håller på liksom att spela ut det, vilket ju man känner att så här, det är ju skit, så ska det inte vara. Alltså Uppsala ska ha ett SSL-lag, Uppsala är en riktig innebandystad och det ska finnas på både dam- och herrsidan SSL-lag, det är liksom inget snack och det underlaget och så finns. Och så får man den här frågan om, känner ni en press liksom? Och så inser man så här, nej, det gör vi inte. Och så tänker man nästa sekund, men varför gör vi inte det? Det måste vi göra. Det är liksom en person, typ Victor Matsenius, som gått ut och liksom satt någon form av press på oss. Och det är så här, det ska väl alla göra. Det ska vara liksom ledare i ungdomslag, den egna föreningen, invånarna i Uppsala ska ju bara, vad håller ni på med? Det ska vara ett SSL-lag här, ni ska vara kvar, kom igen, lös det här. Och så inser man att så här, man tittar upp på läktaren och det är så här, ganska tomt. Det finns inte så mycket folk där och det är liksom, jaha, men... Och då kom väl den här kommentaren, kom hellre hit och buan att ni inte bryr er om oss. Bara för man kände så här, men se oss liksom. Reagera på något sätt. Så här, vi håller på att åka ur. Och det är så här, bara, jaha, så ska det inte vara. Det ska vara så här, nej, stanna kvar. Gör allt för att vara kvar i den här serien. För det behövs. Alltså ni har ett ansvar gentemot liksom innebanden i Uppland. Sen är det klart, vi vet ju om det och vi gör allt vi kan. Men... ja, hellre liksom att folk ändå sätter en press och visar att man typ bryr sig, att säga, ah, ja, det blir väl något annat lag som går upp nästa år. Så nej, så ska det inte vara. Men det var faktiskt fler nu senaste hemmamatchen, så jag tror att vi hade typ dubbla siffror nästan. Så att jag vet inte om det var det som gjorde det eller om det bara var lite flit. Men ja.
Ja, jag tycker din kommentar är ju helt klockren, för... skulle man översätta det till exempel till Leksands herrlag i hockeyn, om de skulle vara i samma situation som ni befinner er med Sirius, så är det ju precis det du beskriver. Spelarna kan antagligen inte gå till ICA och handla utan att medborgarna springer och jagar en, kommer ni fixa det här? Och man hade sett på läktaren supporter som nästan har rivit sina tröjor av förtvivlan och sådär. Och jag tycker du beskriver det ju klockrent faktiskt, hur du kan vara på många ställen och att man får just den här frågan, känner den här pressen? Och så är det egentligen bara en låtsaspress i så fall.
Ja, men att man känner liksom, ja, men för gruppen, lagkompisarna, vissa individer kanske i föreningen, men liksom att nej, det ska vara större press än så, tycker jag. Absolut.
Ja, och då kan man ju undra, är det viktigt för klubben, för staden, för idrotten att man spelar en viss serie när det inte finns det här engagemanget då alltid? Nu vet jag att Uppsala är ju en otrolig innebandystad, en av de bästa i Sverige, men ja... Vad, Hur är det nu då i bottenträsket?
Ja, alltså det ser väl inte jättebra ut. Alltså jag har räknat lite på det och det finns väl en liten teoretisk möjlighet fortfarande, men vi måste ju gå rent. Alltså vi får inte tappa en poäng till. Det är liksom nummer ett, men det är inte ens säkert att det räcker. Och sen finns ju också den aspekten, och där vet ju inte vi heller riktigt var vi står, att ja, men även om vi går rent och håller oss kvar så är det ju också den här frågan, klarar Sirius elitlicenser? Det är ju inte heller säkert. Så att det är ju flera liksom aspekter som såklart spelar in och som, ja, det är ju en ovisshet. Sen drömmen lever ju såklart om att vi ska hålla oss kvar i SSL, men som sagt, Sirius ska klara elitlicensen om vi nu lyckas liksom göra det här miraklet som det ju typ är nu om vi skulle klara oss. Och sen så ska vi gå rent och det är klart, jag menar, det är ju bara att titta, vi har tagit 8 poäng och det var ganska länge sedan vi tog en 3-poängare. Det var väl mot Kalmarsund senast liksom när vi mötte dem på hösten. Så vi ska ju, för oss att gå rent resten är ju en himla prestation i sig, men även om vi skulle klara det, vilket är supersvårt, så är det inte ens säkert att det räcker för de andra lagen kan ta poäng av varandra och andra poäng också. Då, ja, då grusas det ju där. Så att, men det går fortfarande i alla fall. Men ja, vi får väl se vad som händer närmaste omgångarna.
Ja, ofta så intervjuas ju spelare och ledare som befinner sig på positiv sida i tabellen. Alltså man pratar slutspel, man pratar framtidsdrömmar. Men när man är i bottenträsket, då är ju varje vecka är ju en kamp för överlevnad och varje poäng är ja, jätteviktig. Man spelar ju nästan en SM-final varje match. Men hur tar man sig igenom en säsong när det är ganska mycket motgångar och man förlorar mer än man vinner, eller man förlorar betydligt mer än vad man vinner. Hur är det att vara i en sån atmosfär?
Det ställer ju såklart stora liksom, krav på gruppen, att man faktiskt har en stark gruppdynamik och en gruppkänsla. Sen är det såklart så, alltså, att vi skulle få kämpa lite längre ner i tabellen, det tror jag nog att vi, ja men det kunde vi nog konstatera liksom efter silly season, att det här kan bli tufft. Men jag tror inte att vi var beredda på att det skulle vara så här. Alltså personligen så tänkte jag väl att ja, men rimligt att vi kanske skulle kunna hamna i något typ ingenmansland kanske. Att det var kanske mer i det segmentet som ändå, så att det skulle komma att bli så här, det var vi ju såklart inte förberedda på. Men det, alltså så här, det är såklart att men man har matchsnack varje måndag. Och att ha det när man har förlorat, det är klart att det är ju hetare känslor kanske då än om man har vunnit. Det är mer så här, ja ah, vi gjorde det vi skulle, vi vann, kul, nu går vi vidare, nya tag. Men alltså, nu är det så här, okej, vad var det som inte funkade, hur ska vi lösa det här? Det är ju mer det, men det krävs ju någonstans att man verkligen har liksom en respekt för varandra och sen en balans i att det är klart vi måste kunna ställa krav på varandra när det inte är bra, för det är ju inte när man förlorar. Samtidigt så får det inte bli så att det bara blir liksom tungt och tråkigt, utan det måste ju fortfarande komma upp positiva saker. För jag tror ju personligen att liksom beröm och positivt gör väl kanske bidrar mer till utveckling än att man liksom står och sågar och bara talar om det som är dåligt. Så att hitta en balans där så att det fortfarande liksom blir kul. Och sen, ja men även där får man ju så här bjuda till som spelare så här, ja men försöka skämta lite, vara glad ändå, skapa liksom en avslappnad atmosfär. För att alla går runt så här och bara, vi ligger sist i serien och gud vad jobbigt det är nu. Alltså jag tror inte att det är där man liksom reser sig, utan alltså axlarna behöver ju liksom åka ner. Man behöver ha avslappnade handleder för att kunna göra sköna grejer på planen. Så att, ja men att ändå försöka hålla liksom någon form av positiv stämning vid liv blir jätteviktigt. Och där får ju alla spelare göra sitt absolut bästa. Och såklart balanserat med att ja, men ibland får man ställa krav och sätta ner foten och bara, det här är inte bra, nu skärper vi oss, det här måste göras bättre. Så ja, utmanande, men än så länge så tycker vi om varandra i Sirius.
Ja, men det låter bra. Alldeles nyligen så spelade ni match mot Thorengruppen och du var i alla fall en av dem i laget som inte bara ville lägga sig ner och dö och låta dem få göra vad de ville i matchen.
Ja, nej, men så är det ju. Och jag menar, jag har ju mött, ja men Ixu som du mötte förut och Thoren otroligt många gånger. Och att liksom försöka spela sitt eget spel eller liksom ligga högt mot dem, alltså det är katastrof. Alltså man kan inte ge dem massa ytor för att ja, men de tycker att det är jättekul att kontra tre mot en och hitta diagonaler som skär genom allt. Alltså, de är skitbra. Man kan liksom inte tro att man kan matcha liksom deras spel och spela på samma sätt som dem, utan du behöver ju, så här, ska du vinna så behöver du liksom förstöra deras mode. Och jag menar, det har jag varit med och gjort förut. Alltså med Täby så har vi ju, vi slog ju ut Iksu liksom i SM-slutspelet, och jag vet också att vi har ju med Täby punktat spelare i, ja, Iksu eller som de nu är då, Thorengruppen liksom tidigare. Och det har liksom, ja, det har fått positivt, ja, men utfall. Så att vi hade den här taktiken, alltså jag har spelat den förut, fast med annat lag och då vunnit. Så att jag vet att det kan absolut funka. Sen är det så här, ja, men tittar man på början på matchen, vi tar ledningen med 1-0 med vårt låga försvarsspel och vi har någon mer chans också. Sen, ja men de får en kvittering och den får väl jag ta på mig. Det var inte ett jättebra beslut att göra det jag gjorde i eget slott där. Sen tycker jag att jag blir lite låst av deras spelare och att jag absolut hade kunnat fått ett frislag. Domarna brukar kunna vara ganska schyssta där mot liksom försvarande laget eftersom att det får sådana konsekvenser. Men samtidigt så det är inte ett bra beslut och jag ska inte sätta mig ens i en sån situation där det blir liksom ett gränsfall. Utan men hade vi fått behålla den ledningen länge så vet jag ju att så här, de blir ju mer och mer frustrerade och mer stressade när det inte lossnar. Och då kliver de ännu högre och då kan det öppnas upp bakåt ännu mer. Och vi har ju ytterligare chanser, alltså det står 2-1 efter halva matchen och där har vi haft en 3-4 chanser som faktiskt absolut hade kunnat bli mål. Och vissa dagar har man ju en effektivitet som är väldigt hög. Det är klart att så här, utifrån de chanser vi har, nej men vi kanske inte ska göra mer än 1-2 mål i den matchen. Men vissa dagar så sitter ju allting. Och då kan man ju få med sig genom att man då kanske inte har släppt så mycket bakåt. Så att jag tror ju, ja men ska vi med den spelartrupp vi har och det lag vi har kunna slå Torén med det lag och den spelartrupp de har, så kan jag liksom inte se på vilket annat sätt det än skulle kunna gå. Vi behöver ju spela liksom ett, ja men, lågt uppoffrande och aggressivt försvarsspel. Och sen behöver vi vara übereffektiva framåt. Det är liksom det man måste göra mot dem. Så jag tycker att det är väl snarare märkligt att inte fler gör så.
Thorengruppens tränare Jernberg var ju frustrerad över att ni inte bjöd upp till deras dans.
Ja. Ja, nej, men jag står fast vid vad jag sa i Expressen att ja, men jag tror att de är skakade över att vi gjorde så och att de faktiskt, de kan säga att har vi vann enkelt med 6-1. Alltså titta på matchen. Det var ingen enkel seger. Titta på liksom första halvan på matchen hur det väger och titta på liksom, ja, men deras 1-1 mål exempelvis. Alltså det är ju liksom det är inte någonting i vårt, det är inte så här, det är inte vår struktur i försvaret heller som gör att vi släpper in, utan det vi släpper in är ju oftast lite, ja men någon kom fel, något litet individuellt misstag. Och det är klart att risken att det händer kanske ökar, eller ökar såklart av att de har så stort bollinnehav. Men jag menar, ett snäppet bättre lag som ligger liksom högre upp i tabellen med snäppet bättre spelare på att hålla boll, snäppet effektivare spelare att liksom sätta sina chanser som skulle spela det försvarsspelet, skulle absolut kunna slå dem, för att Thorengruppen säljer ju liksom en spelare och liksom pressar typ 5 mot 4 för att vinna tillbaka bollen, vilket betyder att den offensiva spelen, om man vågar gå med en när vi har vunnit bollen, alltså du har ju en hel planhalva som du är fri på. Jag menar, är du effektiv i frilägena, ja men då blir det ju mål. Så att det går ju verkligen att straffa dem. Det handlar ju bara om att så här, man kan inte gå in mot Thorengruppen och bara nu ska vi spela vårt spel. Nej, det kan vi inte göra. Nu ska vi spela ett spel som inte är bra för tregruppen. För att annars kommer de vinna. För de är det bättre laget mot alla lag de möter. Och då måste man som motståndare anpassa sig. Och att han är förvånad över det eller tycker det är konstigt. Alltså, men herregud, vad har han för spelartrupp? Alltså, hur svårt jobb har den individen egentligen? Alltså, jag skulle kunna coacha Torén och det skulle förmodligen gå typ lika bra. Alltså, titta på de namnen. Alltså de är ju skitbra liksom. Då tycker jag att, amen, att då gå ut och anklaga motståndare för att liksom spela tråkigt och ja, nej, vi är glada att vi kommer från den här matchen utan skador och allt vad de säger. Alltså kom igen. Alltså han har världens lättaste jobb. Så här, och ja, hitta ett sätt att kontra på det vi gör då. Alltså, de gjorde ju ingenting åt sin taktik förrän det typ var så här 10-12 minuter kvar. De rullade ju bara på. Så att, ja. Men jag förstår väl att han är väl kanske besviken att han förlorade coachmatchen mot oss. Även om de vann matchen spelmässigt eller liksom resultatmässigt, så tycker jag ändå att vi vann coachmatchen och taktikmatchen. Sen är det klart, det hjälper oss inte i det läge vi är i serien, vilket är synd. Men jag tycker ändå att vi visar någonting så här för innebandy Sverige, att men det går liksom att försöka peta ner de här från deras tron. För att jag tycker att det skulle vara kul med ett tronskifte inom innebandyn, att det är fler lag som blandas i det. För det behövs. Man ska gå in i en säsong och bara oj, undra vilka som vinner nu, vad spännande det blir, vilka kommer sätta den här säsongen. Inte så här, ja, Thorén kommer möta Pixbo i finalen och Pixbo kommer väl typ kanske få till en jämn match, men Thorén kommer ändå vinna. Så här, hur kul är det?
Ja, det är ju nästan ingen som vågar prata om den här situationen som ändå är i svensk och internationell innebandy där det är inte så dramatiskt.
Nej, det är ju inte det. Och det är som du säger internationellt. Visst, alltså finalerna har varit jämna, men det är ju mer för att Sverige kanske har blivit lite nervösa på damsidan. Men som det så ofta är det så stor klasskillnad mellan lagen så vinner alltid det bästa laget till slut. Det är bara att titta så här, ja, men det finns ju någonting som heter vinnarkultur. Att även om liksom ett sämre lag lyckas stå upp länge och hålla undan och liksom verkligen kriga, så är det ju så ofta så att det bästa laget får in den till slut och vinner. Och visst, det kanske blir en jämn match, men ändå så har man ju vetat, ja men, alla tippade väl att Sverige skulle vinna VM senast. Sen är det en spännande final och det är en jätterolig match att titta på just för att det blir jämnt. Och där ska Finland ha allt cred, att man skapar den här jämna matchen. Men det är också det, hade Finland gått in och spelat sitt spel och inte anpassat sig efter Sverige, det hade verkligen inte blivit jämnt den matchen då. Och där måste man hitta, ja men vad har vi för spelare, vad kan vi använda oss av för gameplan för att faktiskt, ja men komma så nära som möjligt. Men det behöver bli jämnare internationellt. Och man kan väl hoppas att liksom, ja men att Finland får fram liksom en ny generation med riktigt bra spelare som verkligen kan utmana. Så att det blir mer ovisst och att andra länder kommer också. Jag tycker det känns, liksom Tjeckien känns ju som ett land som ändå är liksom lite på G. Som jag tycker ändå tar kliv varje säsong. Så man kan ju hoppas att de kan också liksom fortsätta utvecklas, att det kanske blir tre lag som kan blanda sig i det. Men frågan är ju, det är så här, rent krasst, vad skulle vara bäst? Ska Sverige backa lite? Men samtidigt, det är klart man inte ska backa när man är riktigt bra och vinner, herregud. Det finns ju, det går emot hela ens natur. Men samtidigt, så här, hur ska man göra liksom? Det är jättesvåra frågor.
Ja,
Men
vi segrar ihjäl oss lite kanske. Eller
ja, men
segrar ihjäl sporten.
Men samtidigt, så här, vad ska man göra åt det? Det är klart man ska ta ut, man kan ju inte säga att vi tar ut ett lite sämre landslag nu så att det blir lite jämnare på VM. Det funkar ju inte heller. Det är ju inte rättvist mot någon. Men
Nej, för hade du blivit uttagen i VM-truppen, du hade väl siktat på att göra hattrick i varje period, eller hade du följt en uppmaning att spela runt bollen
ja,
bara?
lite. Nej men gud, det är klart man hade gått för det. Och det är också så här att om man tittar så här på, det är sån otrolig konkurrens. Det finns ju så mycket bra spelare i Sverige och det känns ju ändå som att skulle man ta ut tre svenska landslag så skulle ju alla de komma topp fem. De skulle till och med kunna komma topp tre en bra dag. Alltså så illa är det. Vilket gör att liksom de landslagsspelare som är uttagna drivs ju framför allt kanske av liksom konkurrensen gentemot varandra. Att så här, jag måste ju vara superbra för att liksom behålla min plats. Och det gör ju också att ingen slår jag på takten, för det har man ju inte råd med. Och då blir det att man vinner med ännu mer och ännu större siffror. Ja,
Ja.
men och sen, ja nej, det är jättesvårt. Ja, hoppas att de andra, alltså det man kan göra för att utveckla spelet i de andra länderna, det är väl det man får kanske fokusera på.
Ja, du.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag tycker också att Torén-gruppen tävlar lite på andra förutsättningar än de andra lagen.
Ja, du menar med skolpengen? Ja, nej men alltså, jag har faktiskt inte full koll på exakt hur deras ekonomi ser ut och sådär. Men jag bara kände just, alltså, det kändes som en kul punchline där och då. Nej men de har väl ekonomiskt bra förutsättningar. De har en jättefin hall. Och enligt, vad var det, någon granskning så finns det väl en risk att de pengarna kommer från någon form av skattedel kanske. Men, nej, men de, ekonomiskt sett så har de det ju bra, absolut. De har ju liksom ett företag som äger dem, antar jag, eller liksom som bidrar väldigt mycket. Och det är klart att det är ju inte många föreningar som har. Samtidigt, det finns ju föreningar med liksom stor ungdomsverksamhet som kanske kan få lite hjälp och så därifrån. Det finns föreningar som kanske har andra, jag vet inte, Ändre får väl kanske något EU-bidrag, vet jag inte, för att de bedriver verksamheten på en ö. Det blir ju liksom en grej för dem. Men sen har ju de också mycket liksom stöd av lokala sponsorer och sådär. Kalmarsund håller väl på att göra någonting liksom där de verkligen skapar en bra ekonomi med sponsorer, tror jag. Så det är väl kanske den klubb man ska titta på, att ja, men där gör de det liksom bra. Så man kan hoppas liksom kanske banar väg för någonting i framtiden. Men ja, nej, men jag tycker väl också så här, ja, men har man den liksom ekonomiska pushen som kanske inte alla föreningar har, då tycker jag också att man kanske inte ska stå och bara kritisera vad andra lag gör, utan ändå kanske bara så här ödmjukt vara nöjd över att man har de förutsättningar man har. För att jag tror att det är många som skulle vilja ha den ekonomiska liksom hjälpen som finns där.
Mm. Men du kommer inte spela för Torén-gruppen nästa år, eller?
Ja, de har ringt med då. Nej, det kommer jag nog inte göra. Det har jag väldigt svårt att se. Men det skulle vara roligt.
Mm. Hur skulle samtalet gå till om någon ringde och sa att jag har en plats här i andra linjen?
Ja, nej, dels så tror jag faktiskt inte så här. Där får man ju typ vara sann mot sig själv och sin egen förmåga. Jag tror inte jag skulle platsa i en andra line i Torén. För att det är typ de kanske 10 bästa i världen som platsar på 2 formationer i Torén. Så att så här, bara där skulle jag ju förstå att det var någonting lurt. Vill de locka upp mig för att straffa mig, ha ett litet kvartssamtal bara och upphustra mig lite. Så jag skulle nog faktiskt inte tro på det. Men jag var ju faktiskt, X som försökte värma mig 2014. Men det var ju ganska länge sedan. Då var man fortfarande ung och pigg i benen.
Ja, vad var det som... Varför blev det inget då?
2014, alltså jag hade väl precis pluggat klart och liksom börjat jobba med det jag gör liksom inom försäkringsbranschen. Varav de jobben finns ju till stor del i Stockholm. Så finns det på lite andra städer såklart också, men... Det är väl mer det att ja, men vi är inte heltidsproffs, vilket betyder att man kan liksom inte bara flytta. För att man har ju en civil karriär man måste liksom balansera med. Och visst, det är klart att man kan liksom ta ett enklare jobb någonstans. Och så här, men det är också, vad får det för konsekvenser när man blir äldre? Det här med pensionen exempelvis. Mm. Alltså det är så mycket aspekter att tänka in. Och sen är det ju jättetråkigt att det är så att man inte bara kan så här all in innebandy. Eller det är klart man kan det, men det kommer ju liksom bita tillbaka sen eftersom att det inte finns liksom den ekonomin och ersättningen till spelare. Så att även de som kanske har bra kontrakt nu men har gjort liksom andra val i karriären på sidan om, ja, man kommer få betala för det sen. Så att, och jag menar, de listade ju liksom, vad var det, i Uppsala så listade de ju typ så här, ja men de idrottare som liksom hade mest ersättning och så där. Och jag menar, det var ju på den listan så var det ju så här personer som inte hade ersättning kanske för sin idrott utan kanske Peter Gerhardsson liksom. Mm. Så att ja, det är synd att det är inte de bästa innebandyspelarna som liksom tjänar mest pengar, utan det är faktiskt de som har liksom bäst civila jobb utanför, vilket ju man kan tycka är lite tråkigt.
Ja, du tänker på när de gör när de kollar vad ens årsinkomst är. Och,
ja, precis.
Ja, precis. Jag tror att den innebandyspelaren senast var väl Robin Nilsberth där, som hade en väldigt fin sammanlagd inkomst bland herrarna. Jag vet inte hur det är på damsidan här. Men jag tänker Iksu där, de hade väl ändå ganska bra förutsättningar och erbjuder väl ganska gynnsamma möjlighet att spela innebandy. För innan de blev Thorengruppen så var det väl Iksu-koncernen, eller vad man nu ska kalla det, som sponsrade innebandy-sektionen. Och det var när de ströp pengarna, det var då Iksu fick lägga ner sin elitsatsning på innebandy.
Ja, men så var det. Sen hade väl de också något så här tryckeri, tror jag, där liksom spelare kunde jobba. Och så jobbade man kanske inte heltid, men fick en heltidslön. Men jag tror väl att det tryckeriet gick väl i konken. Och det ställde väl också till det för dem. Då var de tvungna att också tänka om lite. Så att det är ju, ja, klubbarna försöker ju liksom. Och jag menar, det där hade det funkat, så hade det ju varit jättebra. Men det är ju klart att tryckeribranschen är ju liksom, alltså den är ju tuff den med. Och då är det klart att det blir svårt om man liksom kanske inte kan konkurrera på samma nivå som andra tryckerier, utifrån att, ja, men heltidslön, men jobbar inte heltid. Alltså, då blir det ju sådana typer av konsekvenser. Så att, men samtidigt, alltså just den biten att man ändå försökte, det tycker jag väl att, ja, det, vad kan man göra?
Jag tänker här när en ny säsong drar igång och man vill paketera damernas SSL och man vill öka intresset, och så har vi det här som du beskriver, det här med Thorengruppen som är inte helt överlägsna, men de har ju en särställning i svensk innebandy. Hur känner man av det? Går det att samla hela innebandyeliten att tro att det är spännande inför en säsong här, att det kan gå hur som helst, eller?
Det är där jag tror att liksom lag behöver kanske bli lite så här kaxiga och liksom uttala sig att, ja, men vi har värsta taktiken nu som kommer liksom slå dem, och vi har tänkt så här. Men liksom att man vågar gå ut med att, så här, men vi har lösningar, och kolla den här matchen, vi kommer testa det här kommer bli så bra, de kommer inte veta vad som har liksom, vad de har varit med om efteråt. Alltså att man ändå försöker kanske ha lite den approachen, och att man kanske hittar liksom andra saker och fokusera på att skapa liksom krydda och spänning kring, kanske att lite hets mellan spelare, hets mellan föreningar, olika typer av derbyn eller saker som inträffar som skapar känslor, att man hittar det. Men också att, ja, men som förening så behöver man ju dels kanske säga okej, hur ska vi göra för att nå våra mål, men också så här, kan vi göra någonting för att störa dem där på tronen? För att om alla verkligen fokuserar på det och gör sitt bästa för att så här, hitta, ja, men jag tror dels skulle det bli väldigt spännande och intressant, så jag undrar vad de här ska testa med då. Alltså då blir det en krydda för varje match. Ja, men vad ska Lund ha för taktik? Vad ska Falun ha för taktik? Vad ska Täby ha för taktik? Vad gör Sirius? Vad gör, ja, vilket det nu är som är istället nästa säsong?
Ja, alltså det blir ju... Ja, men när jag lyssnar på det så får jag lite känsla av att du är egentligen lite kritisk till att kanske inte är så många lag som gjorde som ni gjorde nu senast mot Thorengruppen, att försöka göra absolut det ni behöver göra för att kunna störa dem och försöka plocka poäng på dem. Kan det vara så att man lite är bekväm och inte beredda att göra det här smutsjobbet, parkera en buss, spela på gränsen, ligga väldigt nära, göra det överjäkligt jobbigt för dem i 60 minuter?
Ja, men absolut. Alltså det tycker jag. Där behöver alla klubbar bli bättre. Sen, ja, jag förstår ju kanske lite varför också. Man vill liksom inte gå in och kanske ändra sin taktik i en match och kanske störa så att det påverkar nästa match som är viktigare. För det är ju lite så här, det krävs ju någonting av spelare, att man spelar på ett sätt och så ska du plötsligt spela så här och så ska du tillbaka. Att det kan ju göra liksom att matchen efter blir drabbad. Men jag tror även där liksom för sportens skull, bara jo, försök. För att det blir kul. Men så är det absolut, det är ju lättare som, ja, men sen, jag menar, jag har ju varit med, jag var ju med i Täby liksom 2019 när vi går in mot Thorengruppen och har förlorat. De har ju vunnit typ, vad är det, över 40 raka matcher. De har gått rent hela serien, hela slutspelet, och vi går in där och var liksom, ja men så här, to be honest, alltså när vi ser tabellen och bara nej, vi kom fyra, vi kommer få vi kommer få X i semifinalen, skit också. Alltså det är så här, åh, nej, fan, vi skulle ha kommit tre. Helvete, vi vill ju spela SM-finalen. Shit, det här, ja, vi får göra det bästa av situationen. Och liksom lyckas ta oss till den där semifinalen. Och man är så här, ja, nej, men alltså nu, vi ser bara till att så här, förhoppningsvis kan vi få en extra match. Liksom, så att så här, lite längre till sommarlov. Och bara förlänga det, för det är så jäkla kul att spela innebandy just nu. Men sen lyckades ju vi slut om, för jag menar, vi hade en jättebra feeling från kvartsfinalen. Plus att där såg man ju lite, och där ska ju vi tacka Dalen egentligen. För Dalen hade ju mött Iksu innan i en kvartsfinalserie och spelat det här liksom låga, parkera bussen och liksom lite jobbiga spelet mot Iksu. Vilket gjorde att Iksu var lite så här, någon innebandy lite tråkigt. Så att de hade ju blivit liksom lite nertaggade där. Lite slitna säkert också, för de hade ju liksom fått kriga hårt, och det hade varit jämna matcher. De gick inte in och hade vunnit med liksom 14-1 och 10-0. Och jag menar, då kunde ju vi ta vid där, som var då kanske ett snäppet bättre lag med lite bättre spelare, med lite större effektivitet, och faktiskt göra det som, ja, men det som krävdes för att bryta deras liksom segerstreak och faktiskt, ja, men slut dem. Och ja, jag tänker den SM-finalen mellan liksom Täby och Mora, det är väl en av de mest ovissa. Så här, vilka ska vinna nu? Det gick ju inte alls att förstå på förhand. Det var ju jättejämnt liksom.
Ja, men så var det. Då var det väl ändå tanken att Kais Mora, som går till många SM-finaler, nu får de väl ett guld här då. Men ni i Täby vill ju inte det.
Nej.
Nej, det, men jag tänker på det här då, det du beskriver här med Iksu, och de heter ju numera Thorengruppen, men också det här att förstå känslan att de här spelarna är vana vid att det värsta som kan hända, det är att man leder med 6-3 i slutet av en match. Den vanan, och att kanske vinna nästan varje period med ett par bollar, men helt plötsligt då en slutspelsmatch så är det, kan det vara helt jämnt. Man kan spela en period 1-1, man kan till och med förlora en period. Man kan gå in i tredje perioden med ett oavgjort resultat. Och man kanske inte då är van att hantera det då som underdogs har som vardagsmat. Att det är så här det är i serielunken också.
Mm. Ja, men så absolut. Det är därför blir det liksom jämnt, om man skapar det. Alltså då är det ju det laget som kanske normalt sett har det så. Alltså, ja, men om det skulle stå 4-3 till Iksu inför en tredje period, så skulle ju vi i Sirius vara ganska bekväma och ganska vana med det. Medan de är så här, vad händer? Vad är det här? Nej! Och så här, och förmodligen är de ju ganska kritiska mot sitt eget spel. Och bara, ingenting funkar där, det är inte kul. Och så här. Ja, och det är också, det är bara att titta så här, de spelare de har. Det är ju jättemånga spelare som är van vid att göra x antal mål. Så det sitter ju också ett gäng frustrerade individer som inte har levererat det de vill.
Ja, men du är ju en person som vågar prata. Du gör 65 poäng den här säsongen totalt. Tror 16 poäng i slutspelet då, när ni vinner det här sensationella guldet 2019. Där ni besegrar Kais Mora i finalen och slår ut Iksu i semifinalen. Du gör 16 poäng, du är mål i SM-finalen. Och sen ett år senare så är du för gammal.
Ja, jag vet inte riktigt vad som hände där. Men ja, någonting var ju som gjorde att inte Täby riktigt ville satsa vidare på mig. Det var egentligen att man bytte tränare. Sen är det ju också så, jag har ju mitt sätt att spela innebandy på. Och där är det ju så, men när jag var lite yngre, typ runt 20, då var jag en dribbler. Alltså så här, jag tyckte om att tunnla, dribbla, utmana, kunde göra liksom riktiga solorider och liksom göra mål på det sättet. Sen men ju äldre jag blev så lite snabb i tappen, men också att så här, serien blev bättre. Alltså, man kan inte gå in och dribbla tre spelare i SSL idag. Och då var jag tvungen att titta på så här, okej, men vad kan få liksom mig att ändå prestera och hålla på den här nivån? Och, så här, och vad har jag för egenskaper? Bara, jo, men jag är jäkligt liksom girig och ättrig framför mål. Och ganska så här, en situation är liksom aldrig död för mig. Den kan liksom alltid, det kan alltid lösa sig. Alltså jag försöker alltid, nej men det är inte helt kört. Man kan kanske leka fram den där bollen. Och just det är alltid så här prat i lag om att säga, ja, men vi måste ha folk på kasse. Vi måste ha trafik på kasse. Det är därför de sitter ju bara och plockar fingrarna på kasse. Och jag bara, men jag kanske ska vara på kasse. Så, och vara lite jäklig där. Jag ska fan bli bäst i världen på att stå framför mål och bara vara jävlig. Alltså varenda liksom målvakt i SSL ska liksom veta exakt hur Sara Attemos röv ser ut. Liksom. Det ska vara så här, det ska vara trauma, det ska vara mardröm att se det där rakt i hjälmen. Och då tänker jag så här, ja, men då kör jag den taktiken. Samtidigt som såklart, jag menar spelar man med riktigt bra spelare och kan få sköna passningar och dunka in dem på bortre och få lite bra lägen så säger jag inte nej till det. De målen är ju roliga de med, men på så sätt så fick jag liksom en profil som kan, men jag blev en rollspelare. Och där kan alltså en rollspelare är ju liksom så här, den rollen är ju inte alla som gillar. Jag tycker ju att den rollen behövs i alla lag och att alla lag borde vilja ha en sån individ, för att i vissa matcher så handlar det om att säga okej, men det vi kan göra är att sätta någon på kasse och lyfta in bollar och hacka och liksom försöka få in den. Och det är också en väldigt bra liksom, ett sätt att spela på när du forcerar. Så jag tycker att den individen borde behövas. Men det gjorde de plötsligt inte i Täby. Eller jag tror väl i och för sig att de värvade en annan person som de tänkte skulle typ ersätta det. Sen kanske inte det föll så väl ut. Men det är klart att det är... Men att liksom stå där och bara ha presterat, liksom, ha gjort så pass mycket mål i slutspelet som jag gjorde. Och man tänker sig andra som har presterat på de här nivåerna har ju ändå liksom, alltså kanske fått ja, andra positioner och så till följd av det. Och så helt plötsligt, nej men jag fick knappt vara med sen. Det är klart att det är skittungt. Det säger jag hopp. Och det... Ja, man kan ju inte sitta och säga så här, ah, det ska inte sätta sig på självförtroende. Det är klart det gör. Alltså alla spelare är ju jätteberoende av förtroende. Alltså har du inte tränarens fulla förtroende och liksom maxad speltid utifrån liksom, ja, men man kan ju inte vara på planen hela tiden. Men det är jättesvårt att prestera bra om du känner att så här, nej men det är de här individerna i den här formationen som ska göra det. Du är en utfyllnad, du är på planen där de vilar. Alltså de spelarna kommer inte prestera bäst, utan det är ju de här som bara, ni spelar så mycket ni orkar, för det är ni som ska göra det. När man får den, för jag har ju också varit i den situationen, när man får det från sin tränare, kör så mycket du orkar. Det blir mål, det blir poäng då. Gud, det bara blir det.
Ja, nej men då stänger man av vissa känslor och bara kör på, för man har fått orden att göra mål. Jag tänker... Täby är ju din moderklubb och du gör ja, en 10 säsonger där och du gör utflykter i Hammarby och spelar både Division 1 och SSL tror jag med dem. Och Sten Sture är du med och kvala till SSL 2 säsonger. Men du gör jättemånga år i Täby och så blir man behandlad så bara ett år efter man har tagit klubben till den största framgången någonsin.
Mm. Ja, det var inte så kul. Och det är också så här, det är ju så här komplicerade känslor, för samtidigt som du blir liksom skitförbannad så är ju så här, det är ju ens moderklubb. Det är ju liksom den klubben som har fostrat den och liksom man har varit med och tagit första SM-guldet, första typ vad är det, Sankt-Anguldet, första ungdoms-SM-medaljen. Alltså det är ju så mycket milstolpar man har varit med och på i Täby. Och sen att då jaha, nu då. Det är klart att det gjorde skitont. Sen är det så här, krasst, det var inte så att Täby bara, du får inte vara med. Utan jag valde ju själv att, och bad om att få bli utlånad. Men det var ju också för att den tränaren hade varit tydlig med att jag ser inte dig på 3 formationer. Och jag kommer inte ta ut dig till träningsmatcherna. Så du får inte ens vara med på bänken på träningsmatcherna. Och på träning så var det så här, ja... Du är i 4:e formationen. Vi har tagit upp 2 juniorer här. Så att ni 3 kan väl dela på 2 forwardsplatser. Så du får spela lite var 4:e, 5:e byte. Alltså på träning liksom. Då är det också så här, men hur ska jag kunna konkurrera mig in under de förutsättningarna? Och hur kul kommer jag tycka att det här är? Jag vill ju vara den här liksom glada, lite skämtsamma, energifyllda personen på träning. Inte hon som typ står i ett hörn och gråter eller som blir otrevlig. Och då kände jag väl att det är bättre att jag flyttar på mig. Och det var ju schysst av Täby då att låta mig göra det. Sen blev ju lite brist i kommunikationen där. Att jag hade väl tänkt mig att man kanske skulle ha någon återkoppling och avstämning. Eller jag var ju ändå kontrakterad där. Då tycker jag man kan kolla läget. Så här, hur mår du? Hur går det? Vad känner du? Och särskilt också när liksom Täby bytte tillbaka till den tränare som vi vann SM-guld med. Som gav mig liksom väldigt mycket förtroende. Så var det så här, kolla läget. Alltså...
Men sen, behövde de ringa och fråga dem? Det räckte väl att de kollade i poängligan? Eller hur det gick för dig?
Ja, nej men alltså, jag vet faktiskt inte varför. Sen gick jag ut själv och kände så här, nu orkar inte jag mer den här ovissheten längre. Att du står liksom och du är i januari. Ja. Den klubb du har kontrakt med har överhuvudtaget inte hört av sig alls på den tiden. Sagt när man möttes någon gång att säga, det är ny tränare nu, jag hör av mig nästa vecka så får vi ta ett snack liksom, så här, för det är ju helt annorlunda nu. Sen hade de inte hört av sig överhuvudtaget och jag står in och så här, vart ska jag spela klart säsongen? Jag hade kommit in jättebra i Sirius och det gick ju bra för oss och vi låg högt upp i tabellen. Vi liksom det tillfället låg väl typ tvåa till och med. Och man kände så här, jag håller liksom på att bygga någonting här och komma in jättebra i det här laget med ett kontrakt där och det är min moderklubb och de här bestämmer, men vad kommer hända? Alltså det är ett skitjobbigt läge. Så då var det så här, okej, det här kanske inte kommer landa jättebra. Men då fick jag ju frågan av Expressen, så här, vart vill du slutföra säsongen? Och först var jag så här, men gud, jag kan ju inte svara på det. Det kan ju bli jättefel. Jag vet ju inte, vem vill ens ha mig? Vem vill inte ha mig? Så här, kommer det här, liksom, vad kommer jag hamna i det här nu? Alltså det var ju en stressig situation. Så här, visst, jag kan ju ducka frågan, men samtidigt, jag är inte sån som duckar frågor. Det är inte min stil. Och så då tänkte jag väl så här varv och bara, nej men vad vill jag? Och då kände jag så här, men Sirius har ändå visat tydligt att de vill ha mig, att de tror på mig. Täby har inte gjort det, jag har kommit in i Sirius nu och jag skulle liksom inte mentalt orka byta miljö mitt i säsongen när det ändå har varit liksom den försäsong som har varit. Och det liksom, för det blev ju en självförtroende dipp och mentalt tufft att liksom starta om i Sirius. Och nu har jag liksom ändå gjort den resan, kommit in i det, så bara jag orkar inte. Då ska det vara verkligen så här, vi tror skitmycket på dig, du går rätt in på två, du är asviktig för oss. Ja då, visst det hade väl varit ett bättre läge, men det hade inte heller känts rätt mot liksom Sirius som har gett mig fullt förtroende och liksom de band som man har knutit där. Så då var det så här, nej men nu går jag ut och tar kontroll på den här situationen, det kanske inte kommer landa skitbra. Men jag orkar inte med ovissheten längre, jag måste göra någonting och det här var det jag kunde göra. Rätt eller fel? Ja, jag fick spela klart säsongen i Sirius och fick en liksom till bra säsong i Sirius efter det. Och visst, det är jättetråkigt nu att vi är på väg att åka ur, men jag tycker fortfarande liksom att jag trivs jättebra med liksom laget och så i Sirius nu också, även om det är kanske inte så kul att inte vinna.
När jag hör dig prata här så tror jag att den här situationen som du råkar ut för... Du är en kulturbärare i ett lag och gör många säsonger och varit en viktig spelare. Och helt plötsligt då hamnar ute i kylan. Jag funderar om det är, nu killgissar jag lite, om det är en organisationsfråga som ändå på något sätt visar lite att klubbar är ganska smala på något sätt. Att det är svårt att ha... lite bredare diskussioner här, utan att man kan dumpa över såna här ansvar väldigt enkelt på en ny tränare i en klubb, och att det här kan hända på väldigt många olika nivåer, just det här som du har råkat ut för, att man inte tar hand om personer som är klubben.
Ja, men så kan det ju vara. Det kanske är de spelarna man tar lite för givet, för man vet att men de kommer alltid gilla läget. Och så kanske det var med mig också, att så här, men det var ganska många säsonger i Täby som jag började liksom i en tredje, fjärde formation. Och sen när liksom viktiga matcher ska avgöras eller man står i ett slutspel, så är jag kanske på två. För att jag liksom har fått kämpa mig dit. Och man tänker så här, men hon kommer väl gilla läget och göra det igen. Och då får vi chans att testa de här nya och se vad de går för, och så vet vi vad vi har henne. Och det är klart, och så var det ju ganska länge. Men till slut så kanske man kommer till en punkt där man känner så här, men nu är jag ganska trött på att det kommer spelare som ska liksom bara få den plats som jag anser var min. Hon får den. Mm. Och så är det liksom någon som man märker så här, i liksom humör i karaktären, så här, men det här är en individ som inte brinner lika mycket som mig. Hon kommer sluta inom 1 till 2 år. Mm. Det är inte så att man föryngrar här, utan det, liksom, det kommer in något och vänder. Och så blir det så gång på gång. Alltså till slut tröttnar man ju, känner så här, men bli bättre på att läsa av karaktärerna. Alltså en spelare som har spelat tills man är 27 löper förmodligen större sannolikhet att spela i så här 5-6 år till än en spelare som typ är 21 och redan har haft 2 motivationskriser liksom.
Du har ju helt rätt där. Det är ju ofta så att man tänker helt fel där. Man tänker så som du säger, alltså att man gör egentligen tvärtom vad som är bra i de här situationerna. Det är min erfarenhet. Nej, men om man tittar lite historiskt tillbaka så hade ju Uppsala innebanden en, nu ska jag inte jämföra dig och Mika Koonen, men Mika Koonen var, jo det kan vi göra, ja. Men Mika Koonen som har blivit vald till världens bästa spelare vid 5 tillfällen kanske inte kom upp till den nivån som man behövde göra i Storvreta. Men framförallt så hade han ju en spelarlön och en ersättning som gjorde att Storvreta då hamnade i situationen att de inte fick ihop det. Och det blev ju en brutal krasch där Mika tvingades lämna Storvreta. Nu är han ju tillbaka och allt har ändrats och så. Men i ditt fall så var det väl inte att du satt på en heltidsersättning som spelare, va?
Nej, då kan man få betalt. Nej, skoja. nej, jag var nog en av de absolut billigaste spelarna i SSL, ska jag säga. Så att nej, jag... Man hade haft råd med mig, om man säger så. Får man ju inte prata om sina kontrakt. Det har man ju till och med skrivit under på. Så där kan inte ens jag vara frispråkig. Men nej, jag har svårt att se att det var ekonomi som gjorde att man inte valde att ha kvar mig. Det var det verkligen inte. Nej. Eller så för mig, ska jag säga. För jag menar, jag hade absolut fått stanna kvar om jag hade välat. Men jag hade ju inte fått någon större roll. Jag hade ju fått se en hel del matcher liksom från läktaren. Och det hade jag liksom ingen lust med. Det är ju spelar man vill göra.
Exakt, det är ju så. Hur började det med innebandy för din del? Varför blev det innebandy?
Jag vet, så det var väl så här, man körde ju liksom på rasterna i skolan och liksom hemma på gatan utanför. Jag har ju liksom en av mina liksom grannar från när jag var liten. Han spelade hockey i AIK ett antal säsonger. Fredrik Karlsson hette han, så här supertuff defensiv back. En sån här back som har en sån här lång klubba som man typ bara kan spela sarg ut med. Och så var han bra på gruffa. Vi körde ju hur mycket som helst. Liksom, så här. Och så var det olika andra barn runt omkring som var med också. Så att vi körde ju riktiga så här matcher liksom ute på gården där. Så jag spelade ju liksom mot, ja, men till stor del hockeygrabbar. Och ibland körde man med inlines och ibland inte. Så att där blev det ju liksom att jag körde mycket klubba boll. Och sen, jag tyckte det var liksom generellt sett väldigt kul att leka med klubba boll. Alltså jag vet att vi hade, jag tror mamma bytte väl typ så här golv i köket när jag var kanske så här 14-15. För då hade jag liksom slutat med att stå där med innebandyklubban och liksom spela mot köksluckorna i så här timtal varje dag. Så att någonting gjorde att jag verkligen snöade in på det. Men jag började ju spela organiserat ganska sent. Jag var 11 när jag liksom spelade i ett lag för första gången. Men det hade ju inte riktigt kommit igång med innebandy där. Jag vet ju liksom min första klubba, det var ju någon sån här utan linda tjock variant med något fast liksom häftat. Nej, det var ju en helt annan utrustning. I min första match så tror jag typ att motståndarmålet hade så här täckbyxor och hockeyhjälm liksom. För det var inte, alla hade inte målvaktställe på den tiden. Så att det hade ju inte riktigt kommit igång. Men där började det ju liksom explodera. Och jag spelade ju fotboll och basket sen innan. Basket kan man ju undra hur det gick till, det är liksom superkort. Men så vet jag i varje fall att Jag vet inte riktigt hur jag liksom fick lära mig vad det hette, men jag minns att jag sa till mina föräldrar så här att jag vill börja spela innebandy. Och direkt så började de typ ringa och ja, få in mig i någon klubb, för de såg väl att liksom det fanns ändå ett jätteintresse där och att jag verkligen var riktigt nördig på det. Och det är ju så otroligt många timmar jag hade lagt ner innan jag ens började spela organiserat. Och ja, det var väl där någonstans det började liksom ute på gatan i Skarping i Täby liksom.
Ja, det var där med hockeykillarna där, och du lärde dig att gräva fram bollarna eller vad du nu spelar, puckar.
Ja, vi körde faktiskt med bollar, men det blev mycket så en mot en. Man hade liksom en målvakt och en utespelare i varje lag, så det var mycket så här utmana och dribbla liksom. Men också att såklart forcera in, i och med att ja, man hade ju inga medspelare som kunde hjälpa till i den spelformen vi körde i alla fall.
Nej, det låter som ett vinnande koncept där, en mot en, och man kan inte springa och gömma sig, utan man ställer sig och i det här fallet då kanske möter en som är egentligen betydligt bättre än en själv, och så får man jobba stenhårt då.
Ja, men så var det absolut. Nu var jag 1 år äldre än honom, så att jag hade så här lite den fördelen när vi var riktigt små. Men sen är det klart, alltså där när man börjar bli 11-12 liksom, han är väl närmare 2 meter lång och x antal musklade kilon. Så att jag menar, nu skulle det nog inte ens vara i närheten av jämt. Och det börjar ju sen när man börjar komma in i liksom pubertet och så. Då blir det ju en ganska stor skillnad på tjejer och killar. Men det är klart alltså att jag fick den sparringen var säkert jätteviktigt för min liksom karriär. Så att jag var ganska liksom härdad när jag började spela på riktigt. Och sen är det ju också så att ja, men när du som tjej kör med bara killar. Jag menar, man hade inte riktigt kommit kanske lika långt i jämställdhet och så på 90-talet. Så det var ju mycket så här, en tjej, du får inte vara med. Nej, visst, tjejen suger, hon ska inte få spela. Så att man var ju verkligen tvungen att vara dels bra, men också ganska så här kaxig och mentalt stark. Och bara, men vadå, jag är ju bättre än dig. Du är ju bara rädd för att jag ska slå dig liksom. För att du skulle tycka det var pinsamt, skärp dig. Så det var ju mycket liksom så här att man fick, ja men på rester i skolorna så här, man fick liksom hävda sig mycket. Och verkligen ha den approachen att bara bring it on. Och inget så här om man fick någon smäll eller tackling ligga kvar och grina. Utan det var ju bara upp, borsta av det och visa att du är tuffast av de tuffa. Liksom. Annars hade du inte fått vara med. Så att ja, nej, men nej. Man blev härdad liksom.
Ja, men det är intressant. För de flesta tjejerna väljer ju den andra. Att man går undan då och accepterar faktum då. När de här killarna säger att man inte är tillräckligt bra och får inte vara med. Men vad behöver man göra då? Alltså, jag menar, det du säger då, det är stå upp och bara köra på och ha lite självförtroende. Vad får man det ifrån då?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, jag har nog, det är klart att jag bryr mig om vad folk tycker och tänker. Alltså, jag är ganska känslig så, men det finns ändå en del av mig som så här, jag tycker att det är lite härligt att vara lite udda och liksom välja min egen väg. Och alltså, vissa perioder av mitt liv har jag nästan aktivt försökt att vara inte så långt från alla andra som möjligt, man ska säga, att verkligen liksom så här, nej, jag ska göra det jag känner för, jag ska gå min egen väg och jag ska inte följa grupptryck och jag ska inte bara liksom göra det alla andra gör bara för att alla andra gör det. Så jag tror att där är väl någon så här grund bit jag alltid haft, att så här, ja, men jag vet vad jag tycker är kul och då vill jag göra det jag tycker är kul, och då tänker inte jag så mycket på vad det liksom kan få för konsekvenser eller vad folk liksom kan tänka om det, utan jag kör ja, lite på gott och ont, men jag menar, det har ju funkat hittills. Och ja, som sagt, alltså jag var mer så här, okej, någon kanske inte tyckte jag skulle vara med från början, men nu har någon kastat ut den här bollen som vi springer och leker med, och då är det så kul, så då försvinner liksom allting annat. Så jag tror bara att om du brinner tillräckligt mycket och har ett tillräckligt stort intresse, då kommer det ändå liksom vinna. Då kommer det ändå vara det som gör att du faktiskt kör på.
Innan vi börjar spela in det här avsnittet så berättar du att de som har betytt mycket för din innebandykarriär är din pojkvän nu och mamma och pappa. Men din pappa, han finns inte med längre. Han gick bort för, vad är det, 15 år sedan?
Ja, något sånt blir det nu. Det var ja, precis, när jag var 20 gick han bort. Så ja, det har gått några år nu.
Han hade lite kämpigt med alkohol och den biten. Jag har själv erfarenhet av att min pappa också gick bort på grund av alkoholrelaterade saker. Det var väl 27, så att det är ganska länge sedan nu. Men hur, vad minns du av din uppväxt? Hur påverkade det dig?
Jag tror att jag har ju alltid liksom haft en liksom, vad ska man säga, en medvetenhet om att det där kan vara typ genetiskt. Så att jag har nog alltid liksom haft någon form av så här, jag måste själv vara försiktig. Jag kan liksom inte vara den som är ute och festa varje helg. Och som att jag också, men jag kan känna liksom när jag själv dricker alkohol att så här, oh, den här känslan. Det är liksom som att man fylls av någon form av att det här, kan man må så här bra? Och det finns det säkert flera som upplever när man dricker alkohol. Men jag tror att om man har de generna och liksom känner så starkt kring det, så tror jag att man dels alltid måste vara vaksam. Och det har jag förstått väldigt tidigt att så här, jag måste vara försiktig. Jag har ganska väldigt mycket regler kring hur jag själv är kring alkohol. Alltså det är inte så, jag är inte nykterist på något sätt. Men jag är väldigt så här, nej, det får liksom inte bli att man typ, ja men ett glas vin till maten har liksom aldrig ens funnits i min tanke att ta. För det är så här, man vet aldrig, det känns onödigt att chansa. Så dels det, men sen är det klart att så här, men man får typ som en ödmjukhet kring att så här, hur en människa är, att det är så mycket saker som man kanske vill göra eller liksom vill att det ska vara på ett annat sätt, men man liksom kan inte påverka. Som att så här, ja men man kan inte bara så här, ja men sluta dricka eller sluta äta socker om man väger för mycket. Liksom så här att det är så komplext, och även om en individ vill jättemycket så är det som att det finns andra krafter som liksom kan påverka också. Så att jag menar att man får liksom en ödmjukhet i att det är liksom, det är lite skört. Och alltså saker och ting kan hända, och det, ja men om man typ ser någon som kanske, ja men, hänger på plattan och missbrukar där, liksom så att man tänker sig, ja men det här har ändå varit liksom kanske en vanlig människa med en vanlig familj där liksom någonting hände och det bara gick snett, eller det behövde inte vara något specifikt som hände, det bara liksom eskalerade åt fel håll. Och att det är så viktigt att man håller koll på varandra och liksom tar hand om varandra, att ser man tecken på någon nära en eller någon man har omkring sig, att man så här verkligen, vad kan jag göra någonting? Sen är det klart, man kan inte rädda alla, men att man ändå liksom hjälps åt, och att man framförallt liksom vågar lyfta ämnet. För jag tror att, det vet jag inte, du hade ju liksom liknande erfarenhet, men att det känns som att det är liksom lite tabu, som att så här, man ska typ skämmas lite. Men det är verkligen inget att skämmas över, utan jag tror att man behöver...
Men det kanske man kan göra när man är tonåring, kan man skämmas lite för sina föräldrar eller...
Ja, men det är väl klart. Samtidigt är det ju så här, vilken tonåring skäms inte över sina föräldrar? Exakt. Har man normala föräldrar eller föräldrar, så här, det gör man ju ändå, tänker jag. Ja. Men sen är det klart man kan liksom, men det är också så här, hur väljer man att se det? Alltså om, ja, men, om man har liksom haft en förälder med ett missbruksproblem, så är det ju så lätt att folk bara, men hon har ju problem hemma och det är lite synd om henne och det är okej att hon gör så här för hon har det tufft. Alltså så här, men samtidigt ska man liksom använda det som en ursäkt i resten av sitt liv och skylla allting som inte går bra på det. Där tror jag att ja, alla kan ju hitta någonting att liksom skylla på om man skulle vilja det. Men jag tror att det kan vara liksom kanske lätt att man bara, men jag kan ju skylla på det här. Då var det kanske okej att jag skolkade från matten. Men jag menar, det är ju inte, och det var ju inte därför man gjorde det liksom, exempelvis. Så jag tror att, alltså jag skulle ju önska att man kunde se liksom alkoholism eller missbruk som liksom vilken sjukdom som helst. Att så här, ja men det är en farlig sjukdom som kan ha dödlig utgång, precis som cancer. Och det måste behandlas. Sen kan jag tycka att så här, att det här att all vård ska vara frivillig, där kan jag ju tycka att om en person uppvisar missbruksproblematik, att man ser i tester och annat att den här personen dricker för mycket, då tycker inte jag att det ska vara ett eget val från den personens sida, vill jag ha vård, utan där tycker jag att det ska kunna finnas en tvångsvård. För har du kommit till den punkten, du kan liksom inte mentalt, det är ju en del av sjukdomen, att du mörkar, att du döljer, att du inte erkänner för dig själv. Alltså det är liksom jättecentralt i den sjukdomsproblematiken, och att då säga du måste själv vilja ha vården. Nej men alltså, det går ju inte ihop. Så där skulle man ju önska att säga, ja men någon som visar liksom tendenser och uppvisar, att man då gör en ordentlig utredning, finns det ett missbruk här, och om det finns, alltså då ska det vara typ tvångsvård. För att man är inte ett skick att man kan ta beslut om man behöver eller inte. Och det skulle jag verkligen önska att man ändå, just med de typer av sjukdomar, att det inte ska finnas riktigt en frivillighet där. Sen förstår jag att man inte kan låsa in människor i ett år, men ändå tillräckligt lång tid för att på ett säkert sätt kunna ta sig ur missbruket. För att en person som har liksom haft en sån problematik länge kan inte bara ställa flaskan på sidan och sluta. För jag menar, kroppen är så inkörd i det där, så då dör man. Alltså man kan ju få delirius tremens och liksom sådär. Så då behöver man ju liksom hjälp att gå ur på ett liksom, ja men, medicinskt sätt, på ett säkert sätt, övervakat på ett sjukhus. Och sån tvångsvård tycker jag liksom man ska göra på människor som sen kanske följer på ett behandlingshem, att ja men man får ta 2-3 månader i alla fall, eller ett halvår, eller vad som nu krävs. Men där, när en person har gått ur, kanske man kan ta en dialog kring hur gör vi framåt. Men att jag tycker liksom att så här, ja men anhöriga eller kanske arbetsgivare eller andra ska ändå kunna bestämma att så här, du ska ha den här vården. För en del av din sjukdom gör att inte du kan ta det beslutet själv. Och där behöver man liksom få hjälp.
Ja. Mm, ja. Ja, men vad man själv minns när man växte upp och det var en del under perioder, det var ju att man trodde att man var ensam i världen och ha, när man är litet barn. Och det märkte man ju när man blev vuxen, att lite, ja, det var någon lagkompis som berättade samma sak, och sen var det någon klasskompis som berättade på någon återträff att de hade samma situation, och det hade man ingen aning om, va? Så att det är ju, det är fler än vad man tror. Men för min del så har man väl det här beroendedelen är man vaksam för, och jag spelar inte, och jag försöker tänka, jag är inte heller nykterist, absolut inte, men att man har respekt för alla de här beroende situationerna som kan uppstå i livet. Vad skulle du vilja säga till honom idag då, om du fick säga någonting då?
Nej men att det gick bra, att jag fick mitt SM-guld och fick spela final, och att det hade varit kul om han hade varit där, men ja, jag tror han kan vara stolt över mig. Jag hoppas det i alla fall.
Ja.
Absolut.
Ja. Ja. Vad fortsättningen av din innebandykarriär, vad tänker du kring den?
Ja, det är väl lite ovisst nu vad man ska göra sen. Nej, men jag har lite alternativ, och jag vet väl vad jag vill, men det är väl inte klart än. Men ja, jag kommer ju liksom...
Du kommer alltså, fortsätta spela?
Jag kommer fortsätta spela innebandy, kommer jag göra. Absolut. Jag är inte liksom redo att lägga klubban på hyllan och sluta helt, det är jag inte. Så jag kommer fortsätta i någon form, det är jag helt säker på. Sen får det väl visa sig vart det blir. Men ja, men det kommer bli nästa innebandy säsong för mig. Sen, ja. Nej, men jag tycker fortfarande att det är skitkul.
Men berätta här, du, var bor du någonstans?
Jag bor i Vallentuna, som ligger norr om Stockholm. Typ där Vallentuna, Täby och Åkersberga möts.
Ja.
Så ungefär vid Häggenholmshallen. Så jag tänker, där vet ju innebandy människor var det ligger. Så där ute, liksom inåt skogen.
Ja, men ni är några stycken som pendlar då till träningar. Och hur långt är ni pendlar? Jag är ju så dålig på...
Nej, men alltså det beror lite på vilken tid man åker. Men det tar väl mellan 50 minuter och en timme kanske. Sen blir det ju att jag jobbar ju i Solna i Frösunda. Så att det blir att jag... Ja, när man åker till träning så åker man ju därifrån.
Mm.
Men någon timme får man väl räkna med att det tar enkel liksom resa.
Precis. Och brukar ni samåka när ni åker, eller nej, det kan ni inte göra då riktigt, va? Eller?
Jag och Matilda Östlund, vi ses samåker. För vi har ju liksom båda så här kontorsjobb med lite de tiderna där man får typ stressa och försöka komma i så god tid som möjligt. Det är inte alltid det går, för jag menar, de flesta kontorsjobb så jobbar ju till 5. Och att då börja träna 6 i Uppsala, man ska vara på plats helst 5:45 och det tar en timme att åka. Det säger sig självt att det blir tufft ibland och man kan liksom inte snita tidigare varje dag. Så vi har ju liksom den typ av kontorsjobb, så vi försöker åka ihop. Och det är också så här, det är ju en reseersättningsfråga liksom. Det blir ju dyrt för Sirius som liksom alla ska åka varsin bil. Nu är vi ett gäng. Och sen har vi ju Upplands Väsby-gänget som är lite mer ja, men kanske jobbar lite tidigare arbetstider eller pluggar, som liksom åker därifrån. Så jag tror att de försöker åka liksom tillsammans. Vi försökte synka allihopa, men ja, jag tror att de andra tyckte att det var jobbigt att de fick vänta på mig hela tiden. För jag är väl den som oftast liksom jobbar längst, eller jobbas, alltså har senast liksom tid, i och med att jag jobbar ju till 17 liksom. Det är
ju... Ja, du jobbar 100%.
Ja, det är. Nej, men det har jag alltid gjort. Jag har alltid jobbat 100% hela min innebandykarriär faktiskt, utom jag pluggade 2 år, men annars har jag alltid jobbat 100.
Och lite vardagslyx i vuxenlivet att få lite tid så med en lagkompis och sitta och köta skit. Eller vad gör ni? Eller sitter ni och lyssnar på musik och sitter och sjunger med i låtarna? Eller vad gör ni?
Nej, men vi pratar ganska mycket. Alltså både jag och Matilda har väl inga problem med att snacka så. Och vi är jättebra vänner. Så att jag är ju såklart superglad att... Ja, men det hade inte... Jag hade inte kört liksom i Sirius, tror jag. Alltså det hade jag inte om det vore för henne. Det är jätteviktigt. Alltså för att du ska orka lägga alla de timmarna i bil och pendla, då måste det vara... Liksom, det måste vara skönt häng i bilen, så är det ju. Och jag menar, det är också det här, ja, men man kan liksom ventilera saker och liksom vara stöd för varandra och så. Och det är jätteviktigt. Och liksom så. Och jag menar, vi kommer ju vara vänner liksom hela våra liv även efter innebandyn. Så vi hade ju säkert umgåtts ändå. Men det gör det ju enklare att man får den här kvalitetstiden, så är det ju. Så att jag väljer att se det som kvalitetstid. Men sen är det såklart så att det är svårt att få ihop livspusslet, alltså man ska liksom upp vid 7, dra iväg varje morgon och komma hem liksom vid, ja, någonstans mellan, ja, men runt 9 på kvällen typ varje dag, och sen kanske smita tidigare de flesta dagar när man tränar, vilket gör att den enda träningsledda dagen, onsdagen, ja, men då ska du jobba i kapp de här, jag har gått tidigare bitarna, och då blir den dagen lite ganska sen, och då hade du kanske ändå behövt typ så här tvätta, laga mat och liksom så här, alla de bitarna, så att ja, det är lite mäckigt. Det var lättare under pandemin, för då pendlar man inte till jobbet. Men nu ska man pendla både inte stan mot jobbet och sen ut i Uppsala. Så att, ja, det kostar på lite, men det går att lösa. Men, ja.
Och här är också ytterligare ett svar på att du kan underkasta dig det här hårda jobbet som att vara elitspelare med jobb och träning och matcher och palla det här då, jämfört med yngre spelare som kanske då får sitt första riktiga jobb och känner att jag klarar inte av att jobba och elitspela samtidigt.
Ja, nej, men och jag kan ha full förståelse för det. Alltså man har haft olika roller och olika jobb genom åren. Vid vissa tidpunkter har det liksom så här, men det, oj, nu blev det. Sen har jag ju haft tur att jag under liksom långa perioder har haft jobb där det liksom har, ja men, det har funkat. Eller att man kanske då väljer ett jobb som man kanske kompetensmässigt är lite högre upp än. Att liksom, jag kompetensmässigt är här och jobbet är här. För att då kan jag göra det lite mer med ryggmärgen. Och faktiskt orka fokusera på idrotten. Än att ska jag liksom ha ett jätteutmanande jobb som kräver supermycket av mig mentalt. Kunskapsmässigt och liksom så. Ja, men då, det blir ju svårt då. För jag menar, innebandyn är ju typ som ett halvtidsjobb. Då jobbar du 150%. Alltså det kräver mycket. Så det där är ju liksom en balansgång. Så där får man ju hela tiden känna efter och reflektera kring och så. Och ja, liksom fråga sig själv. Sen kan det ju vara så under en period. Att man liksom är på de nivåerna. Men det kan nog inte vara så hur länge som helst. Så man får ju vara vaksam. Men jag hoppas ju att den unga generationen och nästa generation faktiskt ska kunna kanske jobba typ 50%, eller ja, att säga att man ska vara heltidsproffs, det kanske är för stor dröm, men att man varje fall ska kunna, men att alla varje fall inte ska behöva jobba mer än 80, utan på bästa kanske då runt 50%, att vi kan landa där, och att man ändå har liksom tillräckligt så att man klarar sig och har en sjukekonomisk standard liksom.
Ja. vad jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här, men du har börjat planera för framtiden efter din innebandykarriär. Du fiskar efter lite nya hobbies och du vill bli självförsörjande.
Ja, nej men alltså det är så här, när man redan typ är 30 så var det så här, men okej, jag måste ändå, jag kommer inte kunna göra det här alltid. Alltså, man börjar ändå känna liksom fysiskt att så här, kroppen är liksom lite åt det här, den här vägen. Det är inte så att du blir liksom starkare och snabbare för varje säsong direkt, utan du får kämpa bara för att hålla på någorlunda samma nivå. Så då var jag så här, men gud, jag måste liksom testa så här, jag måste försöka hitta hobbies så att jag liksom, så att inte det blir så stort tomrum efter innebandyn. Så då blir det ju så här, ja men, och då tänker jag så här, ja men jag tycker så här, det kanske är, jag vet inte om det är något så här kontrollbehov i grunden, men jag tycker ändå att så här, jag vill ändå känna att jag kan så här producera det jag behöver för typ överlevnad. Alltså det ger ju mig en trygghet. Så då är det så här, ja men att då kunna typ som odla. Jag bor ju liksom i Vallentuna i en så här ombyggd kolonistuga egentligen, men som är ombyggd till en liten villa med liksom vatten och värme och så. Så att jag har ju liksom en liten tomt där jag odlar. Så har jag liksom en odlingslott också som jag arrenderar, där jag odlar lite till. Så där har jag det. Och sen har jag höns så att jag kan liksom gå ut och hämta färska ägg på morgonen. Och sen så, ja men typ försöker så här, ja men lära mig så här baka surdegsbröd och sånt för att liksom kunna producera på det sättet. Nu håller jag på med nästa projekt att jag ska lära mig så här sticka och virka, för jag tänker så här kunna producera saker att ha på sig om krisen kommer. Nej men jag vet inte, jag tycker så här, ja men det var så mycket saker man typ kunde göra förr och liksom framställa själv som liksom helt har försvunnit. Man bara kunde klaffa här och köper allting, men det är ju ganska bekvämt. Det är ju lite kul att kunna göra själv, tänker jag. Så det där har jag liksom haft som lite så här projekt, men nu står man ju här och jobbar fortfarande heltid, elitidrottar fortfarande, och så har man dragit på sig en massa hobbies också. Men ja, jag tycker ändå om när det händer saker, så det är kul att man har liksom lite på gång, och det känns ändå som en trygghet att ja men den dagen som kanske kroppen inte håller längre, eller att jag landar i att nej men nu ska jag inte spela längre, så vet jag att jag har liksom massa roliga saker att ägna sig åt, och ja, det finns ju hur mycket som helst i livet som man liksom inte har testat på och upplevt, för att liksom innebandyn alltid varit liksom det stora. Så att samtidigt som man tycker att innebandy är skitkul och man har haft en jätterolig karriär och det finns en sån kärlek för den här sporten, så är det ändå så här, det finns ju så mycket mer att liksom upptäcka. Så att oavsett vad man gör så tänker jag att det kommer bli väldigt bra.
Ja, det låter ju jättebra här. Vi vet inte hur värd vår omgivning kommer, vad som kommer hända så att det låter ju jättebra att du är förberedd. Och det har varit jättekul att prata med dig, Sara. Tack så mycket för att du ville vara med i det här avsnittet.
Ja men tack själv. Det var jätteroligt att få vara med.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.